Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Och nu, mina damer och herrar, får vi höra på ett jättegrymt avsnitt med Kirsti Tomita. Och många känner till henne från Idol, där hon verkligen blev folkkär i hela Sverige. Och de flesta älskar henne, men det finns verkligen folk som totalt avskyr henne också. Hennes hallelujah moment, hennes starka karaktär och hur hon bara går mot normerna. Jag funderade också på varför hon har en prick i pannan, och det förklarar hon också i podden. Vi pratar om när hon var 2 år, helt totalt ett meditativt tillstånd, alltså transtillstånd. Många kallar henne det mänskliga Google. Hon var mobbad som liten, har en jätteintressant historia med mycket toucher av spiritualitet. Nu kör vi igång med Kirsti Tomita.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Kirsti Tomita.
Tack ska du ha.
Så himla roligt att ha dig här.
Det
känns som bara en värme som kommer hit in. En värme med en Kirsti och en liten vovve också. Som jag har hört väldigt mycket om. Ida har ju haft röstkurs med det. Hon gjorde ju en litet avstick och testade sina vingar i musikbranschen. Och då så skickade hon till dig.
Ja.
Det är många som har gjort det.
Ja, det är det. Genom åren så är det många härliga, underbara människor. Man känner sig, det är lyxigt.
Fantastiskt.
Ja, det är superlyxigt.
Det är lite grann samma sak som här. Jag kan tycka att det är så himla härligt att sitta med någon gång i veckan, några gånger i veckan, och sen bara känner man den här närvaron som du pratade om också, när man stänger av telefonen och bara har det här. Det är så lyxigt. Och du har ju det också som jobb, att du bara så här sitter och bara så här fokuserar på någons röst eller vad man ska göra och sånt.
Fokusera på detaljer.
Jag måste börja fråga dig, dina morgonrutiner, hur ser de ut? Och hur ser en dag ut? Och också om du kan väva in vissa, om du gör några spirituella saker på dagen, eller meditation eller sådana saker.
Okej, min morgonrutin är 2 timmars timeout. Ja, jag vaknar och går upp, och då brukar jag säga till Lakshmi att nu ska matte göra kaffe. Då ligger hon kvar under täcket. Så går jag upp och gör kaffe. Och så tar jag med mig kaffekoppen till sängen. Och så ligger jag, halvsitter och ligger i sängen och tittar på trädet och himlen utanför. Och dricker kaffe. Och då händer det ibland att Lakshmi hämtar någon leksak. En strumpa eller någonting som hon tycker är rolig. Och så kastar vi med den och leker med den. Och sen så, ja, bara...
Alltså gud vad härligt, men vad gör du i sängen då?
Ja, bara sitter där, ibland
läser. Ingen mobil eller?
Nej, jag försöker undvika det. Ibland läser jag. Och ibland så, beroende på vad det är för dag, så har jag några såna här favoritserier. Och då händer det att jag går in.
Alltså gud, vilken härlig morgon! Alltså.
Så då händer det så här på, vad är det på... Måndagar har jag en fantasy-serie som jag älskar som heter, som heter His Dark Matter. Och på fredagar är det Legacy innan jag går.
Alltså, det låter ju som så här. Det låter ju som att jag pratar med en så här 14-årig tonårskille eller tjej. Som man bara blir så här, vad håller du på med? Men man är, samma gång som man säger det, så är det bara avund. Det är bara avund.
Men jag har designat mitt liv så att jag kan göra sånt.
Men kan inte du dra en topp tre lista på antingen filmer eller serier som är så här, det här är best ever? För du är ju ändå en förbrukare av genom att du lägger två timmar varje morgon på det.
Okej, jag måste säga Game of Thrones.
Jag har inte sett den och jag har inte sett ett avsnitt där.
Så den är obligatoire, som man säger, obligatorisk. Men förutom det så finns det en på Viaplay som heter The Preacher.
The Preacher.
Rekommenderar verkligen.
Vad handlar den om då?
Den handlar om en kille som i vars pappa är präst och vars mamma, förstår man så småningom, kommer från ett sammanhang i där de håller på med voodoo, så totalt två olika sammanhang.
Wow.
Han har en bakgrund som tung kriminell. Alltså tung.
Alltså jag blev så sugen att kolla på det. Det är voodoo, det är präster, det är kriminalitet. Ja. All shit together.
Och hans pappa är död och han ska ta över pappans kyrka och bli preacher. Och han går omkring, han har crocodile boots och är någon sådär. Ja. Och så har han en tjej. De två har egentligen från början varit sådär typ som Bonnie och Clyde. Men nu ska han bli preacher. Sen en dag...
Berätta inte för mycket nu.
Nej, en dag är det någonting som händer som gör att han får en power.
Okej.
Okay. Någon spirit från himlen har rymt.
Wow.
Och sen...
Ja, det där ska jag kolla på. The Preacher.
Ja, Viasat.
Fantastiskt.
Viaplay.
Viaplay var det på?
Ja, Viaplay.
Viaplay. Mm. Viaplay. Mm. Okej, och en sista då?
En sista. Den heter Lucifer.
Lucifer. Den har många rekommenderat också faktiskt.
Ja, jävlarna tröttnat på att göra sin pappas dirty work i helvetet och hålla ordning på alla människor som screw up their own and everybody's life. Och dra självklart då till Los Angeles.
Det måste jag också kolla på, grymt.
Där han blir nattklubbsägare. Men den har kanske många andra har rekommenderat. Kanske jag ska rekommendera någon som inte...
Nej, men alltså många på min... Jag frågade på story förut.
Ja, men att... annars är det His Dark Matter. Den är ny. Den rekommenderar jag. His Dark Matter, den är väldigt vackert filmad.
Okej, okay. Så att du har den här två timmars rutinen, du har inte gjort någonting... Har du någon meditation i det här? Vi tar så här,
ja, meditationen är liksom den där stunden när jag inte gör någonting. När jag bara sitter och tittar ut på trädet och på himlen och bara är.
Tänker du på något då eller tittar du bara?
Jag bara tittar. Man låter bara tankarna komma och gå. Liksom. Det där snacket om att meditation är att tänka på ingenting. Glöm det, för att det finns ingen människa som inte tänker på någonting, utan idén är bara att låta tankarna komma och gå, för tankarna är som en sån här tjattrande apa liksom, som hoppar från träd till träd. Så helt plötsligt kan man upptäcka uppleva det som tyst. Men jag har en meditation. Och det är en meditation där man använder rösten. Som jag brukar köra. Som jag har sessions med. Som jag åker runt och gör.
Hur gör man den då?
Och då sitter man. Man kan sitta på en stol eller på golvet. Man behöver inte sitta på golvet. Man behöver inte krångla till det så himla mycket. Där man kan sitta på en stol. Och man behöver inte ha konstiga kläder. Utan man kan ha sina kontorskläder, sin kostym eller whatever. Och då använder vi ljud. Vibrationen av ljud.
Så man ska härma ljuden typ?
Ja, ja. Så gör jag de ljuden. Och sen så håller vi på, beroende på vad det är för grupp, så håller vi på mellan en halvtimme till 45-50 minuter. Och sen efteråt så sitter vi tyst. Och då kan man känna hur hela kroppen bara pulserar. Man känner varenda fiber, varenda cell i hela kroppen, hur den pulserar. Och det man har gjort då är att man har tömt lungorna på luft. Och fått igång någonting som heter vagusnerven.
Men jag har kört en del yoga och då brukar man ju alltid avsluta med det här omljudet.
Ja,
här.
Just det.
Tre stora om. Och då berättade någon gång yogaläraren för mig att det är inte bara att man gör det här, det är verkligen så att man får igång vibrationerna i kroppen och de kan ha sagt den där vagusnerven någonting, men det är någon så här frekvens som gör att kroppen också känner sig lugnare.
Så är det. Så vagusnerven, den är inte bara en nerv, det är som ett helt träd, det är ganska komplicerat. Den går upp i huvudet, den går ut i tungan, den går ner i organen i kroppen. Och...
Men vad är det som händer om man gör de där åmen? Vi säger att man börjar varje morgon med att köra typ 5-10 åm. Är det bra?
Bara att man vibrerar den för att vagusnerven går ut i tungan och ner i struphuvudet. Så bara det gör att man mår bättre. Sen också om man gör så långa åm som man bara orkar, så kommer du automatiskt få en djup inandning. Så att bara det att du tömmer lungorna. Sen har jag en övning som jag har fått av min nya yogalärare som heter Arkady. Som också är Stings yogalärare och Madonnas och många andra. Och det är att man liksom tömmer på ett speciellt sätt lungorna på luft varje morgon.
Hur gör man det då? Stoppa ner en slang i halsen?
Nej, man liksom... Och sen fäller man sig fram och så bara... Och så gör man på ett speciellt sätt.
Häftigt. Men jag tycker det där, jag brukar köra Wim Hof, vet du om det? Iceman. Han har typ alla kylrekord i världen.
Han
har bestigit Mount Everest i shorts och sånt.
Ja, vad häftigt.
Han var med i Framgångspodden.
Ja, vad härligt.
Jag spelade in med honom i Holland. Och då så har han en andningsövning. Man ska göra 30 djupa andetag. Mm. Och sen på sista andetaget, och då ska man också tänka typ att man har två tankar. En tank magen och en tank lungorna. För när man är, du kan ju alltid om det, men när man är stressad så andas man ju oftast med lungorna hela tiden. Men
sen bara, först fyller man magen, sen fyller man lungorna.
Ja, precis. Och så har man 30 sådana djupa andetag. Sista andetag blåser man ut all luft. Där. Håll andan i en minut. Och sen, efter man hållit en minut, så tar man ett djupt andetag. Håll andan i 15 sekunder. Och sen så kör man samma sak 3 gånger. 3-5 gånger. Och sen ökar man med 30 sekunder varje gång. Hur länge man håller andan. Så från en minut på 30 andetag till 1:30. Sen
Lovely.
Kör man allt igen till 2 minuter. Och sen typ 2:30.
Men du som har simmat måste ju ha bra lungkapacitet.
Ja, men absolut. Jo, men det tycker jag. Jag har hållit andan jag testade också att köra den här typ en månad. Sen så testade jag att hålla andan och höll andan typ i första kanske 3 minuter.
Wow!
Och nu är jag uppe på typ 4:30. Alltså att jag har ökat min lungkapacitet och jag ska syra.
That is seriously impressive.
Så att mitt mål nu, det är att jag ska kunna köra i 5 minuter.
Wow.
För att jag tycker att jag älskar dem. Någon ska fråga mig någon gång som ingen frågar. Men om någon ska säga så här, hur länge kan du hålla andan? Det är så skönt att bara säga, nej jag vet, 5 minuter.
Ja,
och bara så här, 5 minuter.
Men det som är häftigt är, det är egentligen mycket av livets magi händer ju mellan inandning och utandning. Den stunden är jätteviktig. Och man säger inom det gamla vediska traditionen att ju längre utandning man har, ju färre andetag man tar i vardagen, ju längre kommer du leva.
Så ju, för att man har bara ett visst antal andetag, typ så, eller?
Nej, för att luft är ju vårt livgivande, men också det som får oss att åldras.
Mm.
Så det är en paradox det där.
Mm. Det är både himlen och helvetet.
Ja, det är både, ja, precis. Så det där är jättespännande, just den här, att du gör det där, just den där tystnaden som blir mellan inandning och utandning.
Nej, häftigt.
Vad spännande. Det där var ju...
Men den får testa, jag kan skicka dig länken sen. Men och han sa till mig också så här, jag frågade honom, jag bara, men ska man andas med näsan eller munnen? Han bara, Alexander, it doesn't matter which hole you use. The most important is that you get the air in the stomach. Och sen sa han så här också att, if you don't have time to breathe 20 minutes a day, do it for one hour. Också så
härligt. Oh, if you don't have time for this, then you then your life is really shit.
Oh.
Ibland när jag vaknar på nätterna...
Man kan ju säga så här, jag har inte tid att andas. Okej.
Okay. Nej, okej.
Okay. Vad har du tid för?
Du skulle verkligen prioritera. Men ibland när jag vaknar på nätterna så brukar jag lägga mig en yoga pose. En yin yoga pose.
Mm-hmm.
Ja.
Vilken är det då?
Ja, jag brukar lägga mig med rumpan så långt in mot väggen som möjligt. Och så lägger jag benen rakt upp.
Och sen fäller de på sidan, eller?
Ja, och sen så ligger jag så ett tag och sen så fäller jag ut dem på sidan.
Somnar du i den, eller?
Nej, jag bara ligger där och är mellan vaket och sömntillstånd. Alltså jag är medveten. Och så bara jag liksom noterar min andning. Och då brukar folk fråga mig så här. Hur länge ligger du så? Och det är så fantastiskt att vi är så styrda av klockan. Att vi människor inte skulle kunna låta bli att titta på klockan då mitt i natten för att kolla hur länge har jag legat. Eller tänka, nu ska jag ligga här en halvtimme. Nej, hela idén är att ligga och göra det tills det är färdigt. Att låta kroppen tala om för dig och hela din varande tala om för dig. Nu är du färdigt. Nu går du och lägger igen. Eller gör en annan yogapose om du behövs en till. Att bara lyssna in, liksom att låta ditt varande leda. Och sen gå tillbaka och lägga dig. Det är så fantastiskt. Hur länge ligger du så? Alltså ja, det är... jag blir lite frustrerad av den frågan. Men samtidigt så måste jag erkänna att den är jättegullig.
Ja, men jag tycker att det är intressant. Kul att ha med dig här. Det finns mycket skoj vi kommer att prata om. Vi har knappt börjat. Men till det, har du sömnproblem? Är det därför du gör det? Nej, eller men, bara vaknar du upp?
Ja, men jag bara vaknar upp. Jag hade lite sådär att jag vaknade. Det var som att precis in någon timme innan gryning så vaknade jag. Jag hade blyförgiftning i kroppen.
Bly?
Så, ja, väldigt svår blyförgiftning. Och då så hade och koppar. Så då vaknade jag när kroppen försökte rensa ut gifterna mitt i natten. Så vaknade jag av det. Och då la jag mig sådär. Och det hjälper också njurarna och allting. Och
hur fick du det? Vad åt du för något som gjorde?
Ingen aning jag fick den blyförgiftningen.
Det är ingen som har skjutit det i alla fall.
Nej,
så att du fått
det
i en massa bly.
Eller hur? Alltså jag förstår mig inte hur jag har fått i mig den där.
Men kan det vara något, man brukar ju få metaller och sånt kan komma till
amalgam,
från lax.
Amalgam, ja. Eller någon termometer som
äter du fisk eller äter du lax? Man brukar ju säga det, att det är havets cigarettfimpar.
Vet du, jag äter inte lax längre sedan många år för att jag mår så illa av lax. Speciellt när den är tillagad. Man känner i allt det där fettet.
Jag
mår så illa. Det är någonting, alltså hela min
jag
kropp.
Jag har också känt samma sak. Att jag nästan så här, det är något som gör att jag nästan får kvälvningar av lax.
Exakt.
Jag blir så här, det är något så här, fettet, det är någonting i det där som gör att jag nästan vill kräkas.
Och sen äter man vildfångad lax från Alaska eller från någon annanstans. Och så bara, man säger, det här är samma fisk liksom. Men det, nej, precis. Nej, ja, det kan väl. Men du vet, förr så hade man ju mycket bly i vad heter det, i keramik. på tallrikar och grejer. Så, I don't know. I don't know.
Det kan komma från stekpannan, det kan komma överallt.
Det kan komma överallt.
Okej, renar du ditt vatten hemma? Har du någon vattenrenare?
Jag dricker bara pH-9. Ja. Vatten. Alkaliskvatten. Ja. Och så renar jag. Mm. Jag dricker inte ur kranen, det är alldeles för mycket. De säger att Sverige har det renaste vatten, men jag mår illa av kranvatten. Jag får inte magen om att rena.
Har du en inbyggd renare? Eller? Vi har hemma en sån här man köper för typ så här 500 spänn kanske. Och sen så häller man i vatten och sen så går det en massa filter.
Ja, ja. Det är en sån där, jag har en sån där. Ja. Det är en massa keramiska det filter
med,
och grejer.
Ja, det sjuka med dem är att när man har hällt i vattnet genom dem, det smakar helt annorlunda.
Ja, och det är lättdrucket. Hela texturen i munnen. Alltså det är så mjukt man känner i munnen. Det andra vattnet är svårt att svälja. Det här vattnet bara... Det bara rinner ner liksom. Kroppen bara vill ta emot det. Det är helt otroligt.
Gör du några andra spirituella saker? Har du några seder du gör? Ber du till någon gud eller?
Men alltså jag är väldigt sådär, det händer ju liksom hela tiden, så jag tänker inte på det.
Nej.
Utan det är klart.
Du har slutat med pricken i alla fall nu i pannan.
Ja. Ja,
det var länge sedan.
Ja, det var länge sedan.
Men den var ändå en liten så här... Det känns som att i Jantesverige så... Bara att du hade en prick i pannan.
Oh!
Det var inte okej.
Nej,
det var inte okay.
Vad höll folk på? Folk är ju på
det
fullkomligen.
Det är inte okej, Kristi. Man har inte en prick i pannan om man är svensk.
Nej, folk höll på att smälla av. Men det roliga var att folk förut trodde då att jag var hippie. Och det, alltså jag kan förstå den tanken, men samtidigt då skulle det betyda att en miljard indier är hippies. Alltså, världens främsta IT-land.
Ja. Ja. Du fick mycket kritik för pricken, eller?
Ja, men det gör ingenting. That's right. Det var många barn som hade prick. De gick med prick i pannan, eller de skulle göra någonting så hade de prick liksom, som en sån här protestgrej. Det var underbart.
Varför hade du den förra?
Ja, så här var det. Vi skulle ju gå. Jag gjorde en sån här ganska djup vedisk cleansing med en vän till mig som är vedisk ayurvedisk läkare, femte generationen. Och då så hade vi jobbat igenom alla chakra och jag var i transtillstånd i 2 år. Meditativt transtillstånd i två år.
Alltså det låter
i
helt
stört. I 2 år. Så inte den här, nu har jag mediterat och det känns jättefint. Utan jag var det i 2 år.
Och hur är man då?
Ja, man är väldigt inkännande. Man är väldigt receptiv. Man är... Men intressant nog så var jag också väldigt sådär no nonsense. Och det var faktiskt i den tillståndet som orimligt kom mig också. Man tror att man bara är så här. Halleluja. Men man är också väldigt sådär, det finns någonting som heter helig vrede. Alltså att man har väldigt inkännande om folk har liksom vad ska man säga, hidden agendas och manipulation. Man har ingen tolerans för.
Det är då du kunde bara flippa.
Ja, men man bara såhär, fast det var ju inte bara. Jag hade till exempel henne, hade vi haft en halvtimmes diskussion med henne. Men hon bara ökar på sin dark matter energy.
Vi gör så här, vi lyssnar på ett klipp när du använder det fina ordet orimligt.
Ja.
Det är precis det. Vi kan inte ha en idol som låter annorlunda när de är hemma. Förstår du hur orimligt det är att komma hit och veta att du sjunger dåligt, att det enda du har är att du dansar bra och är söt, och sen säga att jag låter bra när jag är hemma. Förstår du att det är helt orimligt?
Jag förstår att du måste säga så nu framför kameran.
Nej, men det är orimligt! Fattar du inte det? Du kastar bort din tid, min tid. Du är helt respektlös. Tack och adjö. Out the door. Hon lyckas med att få mig att skrika. Jag skriker 2 gånger om året.
Jag har aldrig hört att skrika. Jag har känt dig i många år.
Ja. Vad gör din man för fel?
Jag är inte dom i sammanhanget. Ja. Och sen börjar vi skratta. Sen skrattar vi så tårna. Så.
Där fick man smaka på lite orimligt.
Ja, men det är lite samurajigt också. Just det, det finns lite, det finns en liten samuraj i mig också.
Ja, ja, det finns det. Okej, okay. Och det var så här. Du var i trans i 2 år.
Mm. Ja, och därför så när vi skulle gå in i livesändning så hade jag den här pricken. Och då, det finns 2 olika prickar. Det finns den man har som en påklistrad. Man har sett Madonna i en av hennes skiv och så här, då en massa prickar, en prick i pannan och ovanför ögonbrynen. Det är liksom ungefär som att du har lösögonfransar eller smink eller makeup. Men det här som jag hade i början, det är ett pulver. Och det pulvret får man, eller tar man och har man när man har kommit från templet. Eller, så det är en religiös grej. Och det är ingenting med kast. Alltså, många västerlänningar kallar det för kastmärker. Det har ingenting med kastsystem överhuvudtaget att göra. Det heter bindi. Mm. Så då hade jag det för att vi skulle gå i livesändning. Och jag... För mig som var så receptiv kände jag ju av. Det var som att sitta med 1,2 miljoner människor i samtal.
Wow.
Så jag kunde känna av, hur mår Sverige idag? Liksom. Och jag kunde ju känna när jag skulle gå och lägga mig. Då kunde jag känna hur pressarna gick, hur tidningarna gick. Så jag visste redan på natten vilken energi och vad de kommer skriva på morgonen.
Är inte det väldigt påfrestande då?
Ja, det var väldigt påfrestande. Hence the bindi.
Vad sa du för något?
Därför den här pulvret.
Mm-hmm. Mm. Och du och Alexander Kronlund, du berättade för mig innan bara.
Ja.
Att ni har kört en sån här tyst timme.
Ja, vi hade en sån här tyst... Där vi bara satt och tittade på varandra. Och... Jag vet inte, jag tror det tog en timme eller... Jag vet inte, tiden... Vi satt tills det var liksom... Tills vi kände, nu är det färdigt. Det är bara en timme minst, tror jag det var. Det var jättespännande. För först så är det jättetrevligt. Sen så kommer man närmare varandra. Sen blir det liksom obekvämt. Sen vet man inte vad man ska titta. För det som händer sen, det är att man släpper in den andra personen. Längre in än vad man har släppt in någon annan. Och det som händer sen, det är att det kommer en sån här stark känsla av vi. Av oändlighet och av kärlek. Och att man samtidigt som man är totalt närvarande i sig själv. Mm. Så blir man också varse upplösningen av sig själv. Men också den där som jag kan tänka mig att du upplever, som du håller, nu kan du hålla andan 3 minuter. Mm. Men om du håller 1,5 minut så är det ganska bekvämt fortfarande, kan jag tänka mig. Och i den tystnaden som är ganska bekvämt så måste det ju vara väldigt mycket fantastiskt som man kan upptäcka när man inte ägnar sig åt andningen, kan jag tänka mig.
Mm. Extremt spännande tycker jag det där också, för att jag var på ett yogaläger för några år sedan i Frankrike och då så var det en övning de bara sa, nej, men nu ska ni titta varandra i ögonen i 5 minuter.
Mm.
Och sätter man bredvid varandra kanske 1,5 meter ifrån och så tittar man på varandra i ögonen.
Mm.
Och den övningen var verkligen en som de flesta bröt ihop på.
Mm.
För att vara knäpptyst, bara titta varandra i ögonen nära. Och det var så här att det var verkligen som man såg den andra styrkor och svagheter och man såg djup i den andra och man såg liksom, man såg så här, utan att säga någonting så såg man vem den andra personen var.
Mm.
Och att bara titta varandra i ögonen på det sättet utan att prata, bara titta utan att byta blick någonting, det var hårt.
Och man brukar ju också säga att det handlar om att bli sedd och se varandra. Men om du verkligen då upplever i den här stunden att du är sedd, då är det väldigt mycket gammalt av att inte känna sig sedd och hörd som försvinner. Och då kommer ju liksom det lilla barnet upp. Eller ungdomen eller den delen av dig som inte har varit sedd och hörd. Helt plötsligt blir ju den delen av dig sedd och hörd. Och då händer ju väldigt mycket.
Hur ser du på det där? Du pratade om det lilla barnet tidigare. Ser du att alla har ett barn i sig som... vill ha uppmärksamheten eller som vill bli älskad eller...
Absolut. 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 Men jag upplever att många av oss... det är klart att man säger lilla barnet vill bli sedd. Men jag tror att många av oss gömmer det lilla barnet. Att vi är fullt upptagna av att inte ha kontakt med det lilla barnet. För det lilla barnet, även om det är sårat, har en naturlig förmåga till anknytning. Och kärlek och massa naturliga saker. Men jag tror, på något sätt så ser det som att vi håller det lilla barnet inlåst. Och sen är det en annan del av oss som är liksom som en väktare eller som en fångväktare, vaktare, som säger, men jag skyddar dig från att bli sårad. Jag skyddar dig från att bli sårad. Men samtidigt så, ja, men utan det lilla barnet så är det ju mycket av livets mirakel som försvinner. Så det där är ju, det handlar ju om att den vuxna personen och det lilla barnet tar varandra i handen och går tillsammans. Men det är klart, man brukar säga att barndomen är väldigt kort och sen så tar det resten av livet att komma över barndomen.
Ja. Ja.
Så visst är det så, men det finns ju inga som kan älska och förbehållningslöst älska sina föräldrar och bara så öppet säga, här är jag möter dig nu och här. Men den som stänger ner är ju inte barnet. Den som stänger ner är ju omgivningen och föräldern. Vi tror ju inte det. Men barn älskar ju utan förbehåll sina föräldrar. Utan någon som helst. Om inte kanske allt det där. Utan det lär vi oss från vår omgivning. Tyvärr.
Och hur tycker du man ska tänka mer då?
Jag vet inte vad lösningen är på det där. Det kan jag inte säga. Men jag tror att vi inbyggt i vårt samhälle har lärt oss väldigt mycket som leder till anknytningsproblem. Just för att vi är rädda för att barn inte ska bli självständiga eller barn inte ska lära sig. Alla
men att vi som föräldrar har...
Eller som vuxna.
Har... problem att visa kärlek till våra barn eller till de yngre.
Vi är rädda att barn inte ska klara sig själva. Vi är rädda att vi inte ska få egen tid. Vi är så rädda för så mycket.
Stresskarriär
och vi har så väldigt mycket på oss att vi måste uppfylla så många saker, så många självförverkligande, så mycket grejer. Och vi är också rädda att vi har också lärt oss av samhället att vi ska överlämna barnen till en samhällsuppfostran. Och gör vi inte det så är vi dåliga föräldrar liksom. Eller dåliga människor. Många vuxna är också rädda för att barnen ska knyta an för mycket till andra vuxna.
Ja, också intressant. Hur ser du på tvåsamhet? Jag har haft Bard med podden 2 gånger. Och det är alltid roligt att prata sånt med honom.
Mm.
Hur ser du på tvåsamhet, kärlek?
Ja,
hur ser du på det?
Jag tror att om man inte lever i tvåsamhet så är det ju väldigt lätt att man håller bakdörrar öppna. Jag tror att om man ska uppnå någon typ av djup så är tvåsamheten den största möjligheten till att möta sig själv. Och släppa egot. Medans polygami kan också vara ett sätt att slippa vara närvarande. Jag är ju född på 60-talet och då skulle det vara love. Och alla skulle vara love och man skulle ha kärlek till alla och så vidare. Så det finns en flyktväg i att inte vara i tvåsamhet.
Och det är någonting som vi naturligt inte vill vara i, men samhället har kommit dit. Eller är det...
Det är en bra fråga. Alltså, till exempel i samhällsstruktur, min man han är från Senegal, hans pappa hade 4 eller 6 fruar. Och där han var förmögen, så det förväntade sig att en man som är förmögen ska vara ansvarig och ha flera fruar, eftersom det inte finns jobb för kvinnor. Så det är ju en samhällsstruktur som får lösa så. Men det är också så, där kommer man ifrån en samhällsstruktur där det inte finns oäkta barn. Alla barn är äkta. Vi kommer ju från en samhällsstruktur där om du har ett namn så är det bara dina äkta barn som får det namnet, och det är bara pojkarna som ärver. Och om du inte får pojkar så dör namnet. Så vi lever ju en annan typ av patriarkalisk struktur som, liksom, som är lite gammaldags. Om du har ett familjenamn så dör det ut bara för att få flickor. Och det där är ju...
Det är märkligt.
Ja, det är ju så förlegat. Det är ju så förlegat så det liknar ingenting. Och det där är någonting som... Ja, jag begriper mig inte på det där det är. Så det finns ju inte i en samhällsstruktur där en man erkänner alla barn som sina. Och så det där är ju en annan aspekt av det hela. Men ja, man får... Jag tycker man ska... Jag menar, om man vill... Om man inte vill leva i tvåsamhet så får man väl göra det om det passar en. Men det är ingenting som funkar för mig. Och det är ingenting jag...
Alltså det som inte funkar för dig är att leva...
I polygami.
Ja.
Ja. Så för mig är
polygami är att man har flera partners.
Så,
har du testat det någon gång?
Alltså, ja, men självklart, jag är född på 60-talet. Man har väl varit ung, haft flera liksom sådär på det viset, men det är ingenting som funkar för mig.
Åka runt i blommig buss och bara så här.
Nej, det funkar inte för mig. Jag tror att vi har så stora anknytningsproblem i vårt samhälle idag. Alltså enorma anknytningsproblem. Vi har väldigt mycket bakdörrar och i vågen av the, böcker som The Game och så vidare. Så tror jag att det, om man ser på tvåsamheten utifrån ett andligt perspektiv, så finns det en, precis som det när vi pratar om att man sitter och tittar på varandra, så tror jag att det finns någonting väldigt stort att hitta i det.
Du har varit gift 4 gånger.
Ja.
Och kan du, det är lite mer, min gammelmorfar.
Ja.
Var gift 10 gånger.
Mm-hmm.
Han blev ju 95.
Okej, okay,
så att det... Nu har ju några kvar här. Men har du sett varje gång i Sverige, är det lite så här också, som det är med företag.
Mm.
Alltså startar man ett bolag och sen går det inget bra, då är det som ett misslyckande. I USA så är det så här, halleluja, det är ju bra, det är bra jobbat, du är misslyckande. Du kommer inte ens få den här platsen om du inte visar på saker du har misslyckats med.
Ja.
Och man är stolt över att man har 10 companies that were failure, gick i konkurs, whatever. Så här. I Sverige är det lite grann samma sak. Har varit så i alla fall, jag vet inte exakt hur under 2019 som har förändrats eller 2020. Att man, om det är så att man är gifta, då förutsätter folk att man ska hålla ihop resten av sina liv, och allt annat är lite misslyckande.
Det där har varit en resa. För mitt första äktenskap så gifte jag mig i Anglican Episcopalian Church, där jag är döpt och konfirmerad, och där får man inte skilja sig, och om man skiljer sig så får man inte gifta om sig.
Okej.
Okay. Så det där var ett
jättestort... Vad är det för någonting? Vad är det för...
Så det där var ett jättestort trauma. Det är The Queen's Church of Great Britain. Den är katolsk, men det är inte påven som är huvudperson, utan det är drottningen.
Okej.
Okay.
A big no-no.
Ja, it was a big no-no. För mig var det en jättestort andligt trauma, emotionellt trauma också. Men det var jätteproblematiskt eftersom jag inte fick gifta om mig i engelska kyrkan. Och så det var väldigt så här... studera Bibeln och bla bla bla, och sen komma fram till okej, det är den som har varit otrogen som är fast med äktenskapet, men den som har blivit felad, i det här fallet var det jag.
Och då var din förra man otrogen mot dig?
Ja, och då var jag absolved from the commitment in heaven liksom. Så det var min...
Också
det var
märklig, min... märklig regel alltså.
Ja, väldigt, väldigt...
Vem kom på den regeln?
Jag don't know, men det var väldigt märkligt. Det var väldigt svårt, men jag är fortfarande inte omgift i Anglican Episcopalian Church. Vilket jag hade gärna gjort, men om inte de ändrar reglerna så är det inte så.
Nej. De är svåra att ändra. För de är ju skapta av Gud kanske.
Eller, I don't think so. Eller, tell that to Abraham. Eller någon annan av dem. Våra första anfäderna. Eller som i liksom gamla testamentet. Mm. Men...
Okej, så det kändes
alltså det
så, och då kände du var förrådd, men ja. Kände dig misslyckad.
Ja, oh ja, alltså jag var jättetraumatiserad.
För att, är det så enligt dem då att på alltså det finns så mycket konstiga, men ja. Fanns det någon som, eller kunde de se det att okej, du har blivit, om du förklarar det för någon då, att du, det är så att min mamma otrogen mot dig. Ja, men det är ju ditt fel att han inte var tillfredsställd eller att han inte var otrogen.
Nej, det var inget sånt. Nej, det var inga sån gammaldags...
Men såna grejer finns det ju också.
Herregud.
Alltså, du är ju säkert hört talas om det. Men det är att tjejer ska använda, ska inte ha kortkort på sig för de är en våldtagna. Men då är det ditt fel att du lockade till dig den här mannen.
Alltså, man kan ju inte tro...
Det är ju idag.
Att vi lever i 2020-talet. Och jag säger som den här... Jag såg en skylt med en kvinna som var i 80-årsåldern. Så stod hon med... sån här skylt där det stod I can't believe I'm protesting against this shit again. Och hon var 80. Så nej, det där är väldigt förlegat. Och jag tror att det där har kommit in med de mosaiska traditionerna. Alltså allt ifrån alltså, gamla nya testamentet och Koranen och så. Jag tror att det där var inte samma... problem under vikingatiden. Det där kom in med kristendomen. Vi fick in massa skit, tyvärr. Med någonting som skulle varit väldigt vackert. Nämligen alla människors möjlighet att komma till himlen. Vilket inte var på vikingatiden. För det var bara krigarna. Så att jag menar... Så jag vet inte vad som hände. Men det där är ju en maktstruktur och en manipulation. I hate.
Alltså jag kan tycka ibland att man borde skriva om de här böckerna. När det kommer nya testamentet kan man inte skriva så supernya testamentet.
Eller hur?
Då skriver man om det från 2000-talet.
Ja, man borde skriva om. Men det där är ju... Men jag tror att alla är ett frö till upplysning. Alla är ett frö till Jesus eller Buddha eller så. Så det där är inte någonting som jag tror. Så. Men man har ju en väg. Man har ju en andlig väg att... som man går i livet och funderar. Så saker och ting händer.
Men buddhismen för dig, har du studerat den mycket?
Ja.
Är där, ser du att den matchar det livet du vill leva väldigt bra?
Ja, det intressanta är det som många inte vet att det är... Själva filosofin, buddhismen, kommer ju från Siddhartha. Men att bli ett buddha eller buddhatillståndet föddes inte med Siddhartha, utan den... traditionen kommer ur den vediska indiska traditionen. Så innan Buddha blev en Buddha, innan Siddhartha blev Buddha.
Vem är Siddhartha? Eller var Siddhartha?
Siddhartha var den prinsen som övergav sitt liv för att bli asket, yogi, och som sen nådde upplysning. När han nådde upplysning så uppnådde han någonting som heter buddhatillstånd. Men han var inte den första som uppnådde buddhatillstånd. Det är många som tror. Utan det har funnits 1000 buddhor innan honom. Och det kommer finnas buddhor efter honom. Men han skapade en väg av en balans. Där han menar att man kan inte gå till extrema. Åt extrema det ena hållet eller extrema det andra hållet. För då, det leder inte till harmoni och lycka. Utan det handlar om en balans i livet. Och då så kallar man det för buddhismen. Men man tror att det bara funnits en Buddha. Men det har funnits en Buddha efter Siddhartha. Och den Buddha är Guru Rinpoche. Padmasambhava, som gjorde Bhutan buddhistiskt. Och han föddes enligt sägnen ur en blå lotusblomma, säger man. Så det är liksom, det där med buddhatillståndet är tillgång för alla. Alla kan bli en buddha.
Och vad är buddhatillståndet för någonting?
Det är en upplysning av compassion, där man i enlighet då inte behöver återfödas. Men till exempel Dalai Lama har valt att återfödas för att göra gott för mänskligheten. Jag personligen så har jag inget problem med att återfödas. Jag tycker att det är fantastiskt att leva. Och även om det finns svårigheter i livet så tycker jag att det är ett mirakel att få en ynnest att få vara i den här begränsade kroppen och utifrån det uppleva och möta människor. Så jag har inga problem med att återfödas även om man skulle uppnå den upplysningen.
Jag tänkte att vi ska hoppa in på lite snabbfrågor.
Ja.
Största irritationsmoment som din man tycker du gör?
Slänger strumpor på golvet. Jag tar av mig strumporna och rullar ihop dem i en liten hörna och så slänger de på golvet. Eller att jag ibland säger att vi ska göra någonting och så glömmer jag bort det. För att jag flummar iväg i hjärnan. Så här, eller har för mycket. Då kan det hända. Men jag får för
lätt
mycket.
Ja. Mm. Kött eller vegetariskt?
Både och.
Vilken bok rekommenderar du alla att läsa?
The Tibetan Book of Living and Death. Tibetanska livs- och dödsboken av Trögon Tsöngpa.
Jättekort, vad handlar den om?
Den handlar om livet och den handlar om döden. Ja,
ja, spännande.
Ja.
Okej, okay. Då hoppar vi vidare på nästa. En dålig vana som du skulle vilja ta bort som du gör idag?
Jag är lat.
Den går snabbt.
Jag har blivit lat.
Har blivit?
Mm. Jag är lat.
Ja.
Mm. Jag har många... Jag har
men
många,
inte det...
Jag har många talanger. Jag har många
befriande
talanger.
Befriande att vara lite lat. Alltså inte jo, det någonting det är genom att det. Man börjar komma in i livet.
Jo.
Att man också... Att man kanske släpper allt man måste göra hela tiden. Och man bara, men nu gör jag det som jag vill
det
göra.
Det är sant, det du säger. Men samtidigt så känner jag att jag har så många gåvor som jag skulle kunna... liksom ägna mot. Men på ett sätt kanske det är egotrippat. I don't know. Men jag är lite lat, så det skulle jag nog vilja styra upp.
Favoritplats i världen?
Här och nu. Wherever I am.
Bra svar. En sak som folk inte vet om dig?
Att jag är konservativ.
Och vad menas med det då?
Många tror att jag är hippie. Men det är jag inte. Jag tycker om att det liksom... Jag tycker om former. Jag tycker om liksom konservativa sällskap och ordnar och sådär.
Mm. Mm. Favoritsid på dagen?
Morgonen.
En människa dör eller 1000 grisar?
1000 grisar.
Vilken låt kan du lyssna på repeat bara? Som du bara, men den här älskar jag.
Det måste just nu, det är någonting av P-Square. Just nu älskar jag P-Square.
Favoritperson från Idol?
Ja, det är liksom omöjligt att säga.
Det är jättesvårt.
Ja, det är jättesvårt.
Jag antog att du inte skulle kunna svara på den.
Ja, men om jag ska säga så här då. Utifrån ett perspektiv så måste jag ju tacka den här tjejen som gjorde att jag skrek orimligt. För hennes totala orimliga... insikt. För hon har i med hennes agerande och min reaktion bidragit till mångas glädje och många har lärt sig att säga ifrån.
Verkligen.
Mm?
Verkligen. Favoritcitat? Är det något som du har tagit med dig? Du har ju ett gäng citat som du kan använda då och då.
Oh my god, just nu så lever jag inte riktigt i citatvärlden.
Citatvärlden?
Nej. Faktiskt inte.
Men då har jag ett citat som jag tycker som du kan förklara, som du har sagt i alla fall, som jag tycker är väldigt bra.
Ja.
Du är med en kompis och så. Följ inte med någon kompis som vill gå en väg dit du inte vill gå. Så ska du se att det blir lättare att älska sig själv och lättare att andra älskar den.
Ah, men det var jag som hittade på. Det var mitt eget.
Det var ditt eget citat.
Det var mitt eget citat. Men det är väldigt bra. Det är väldigt bra.
Det
handlar om att inte falla för grupptryck.
Det är viktigt.
Det hade nog varit väldigt bra för och det gäller nog i det gäller också rikstäckande, alltså länder. Ja, också. Inte bara i små sammanhang utan i stora sammanhang också.
Och du var mobbad som liten?
Ja.
Du har sagt förut att de kallade dig liten och ful och äcklig och,
ja,
och massa sådana saker.
Mm.
Är det några situationer som du minns extra från den tiden som har satt spår i dig?
Ja, de var ju så många. Alltså det var så hela tiden. Det var så många sådana. Så att de liksom... De är som en enda smet.
Och varför tror du de mobbade dig för det?
För att jag var en tjej som inte höll tyst utan deltog. Helt enkelt. Och hade civilkurage.
Då sa du emot dem. Och då sa då var det också så att du är konstig, du är annorlunda, du är inte som oss. Därför måste du uteslutas från flocken.
Ja, du är äcklig. Du är ful och oh my god.
Och hur tog du det då?
Alltså det var ju skitjobbigt. Men mitt sätt var ju att vara lite Pippi Långstrump liksom. Och så småningom eller ganska snart insåg jag att jag då på den tiden hade ganska mycket högre hjärnkapacitet än samtliga av dem som mobbade mig. Och att de som inte mobbade mig nästan alltid tillhörde de som var mycket brightare. Så då lärde jag mig att hålla mig till nördar.
Och sen den dagen så har du känt dig som en nörd?
Nej, faktiskt inte. Det tog lång tid innan jag insåg att jag själv var nörd. Alltså väldigt. Det var lite grann. Jag tror att det var som att fråga en fisk om vattnet. Så här. Frågar man en fisk så här, hur är vattnet? Blubb, blubb, blubb. Vilket vatten. Man måste nog liksom upp på land först innan man fattar den grejen.
Det är härligt att vara nörd tycker jag. Men vad tänker du mycket nu på nu då? Vad skulle du kunna vakna på natten och börja fundera på? Eller på morgonen när du kör din 2 timmars kickoff?
Ja, det händer att jag tänker att jag är riktigt pissed off på att man ska dö.
Ja, det är så onödigt kan man också tycka ibland. När man har lagt så många timmar på sin egen personliga utveckling och känner att man har lärt sig till slut vad kanske livet handlar om. Och där kommer någon och säger slash. Kopp.
Ja, men man är ju död så väldigt länge. Det är inte så att livet är kort. Nej, men just den här förberedelsen inför att okej, nu tar jag mitt sista andetag in och sista andetaget ut. Liksom när luften försvinner ut ur lungorna och kroppen har lagt ner. Alltså det där är ju... För jag måste berätta att jag trodde ju att jag hade hamnat i paradiset. Jag kommer ihåg när jag upptäckte att det här var inte paradiset utan att livet tog slut. Så besviken. Så förbannad.
Berätta.
När jag var barn och bara, jaha, ska man dö liksom? Ja, ska du dö? Mamma, ska du dö? Ja. Jaha. Och mormor, ska hon dö? Ska jag dö? Aha. När ska du dö, mamma? Alltså hela den där tanken som man har när man är 5-6 år eller 4 eller jag vet inte, när den börjar. Och så insåg jag att liksom det här var förgängligt. Det här var liksom inte forever. Superbesviken.
Ja.
Ja, så att jag vet inte. Jag tror att många tänker det. Det är väl därför vi har den här fascinationen med vampyrer och Live Forever och Highlander och allt vad det nu heter. Hur skulle det vara att leva i evighet? Skulle det vara en välsignelse eller skulle det vara ett helvete? Men det utgår ju alltid från att det är en person som gör det och inte ett kollektiv liksom.
Fast om jag hade fått möjligheten att leva för evigt, även om jag bara var en person, så hade jag alla dagar tagit den framför alternativet. Jag tycker inte alternativet är så himla bra.
Nej.
Att jag är död.
Ja.
Och sen får man väl lära sig med, visst, man har ju träffat, jag har ju träffat vissa som har varit över 100 år.
Mm.
Och det är klart att de, deras man har gick bort, deras andra man är död, deras barn har gått bort och döda. Och det är klart att det är jättetragiskt.
Mm.
Men har man, det är ju en skillnad också så här, visst, lev 1000 år och du inte kan gå, knappt äta och prata, du hör inget och ser någonting.
Det är inte så roligt.
Kanske inte roligt. Men lev 1000 år och du känner du är frisk.
Men samtidigt är det så här, det finns någonting, ett jag, som aldrig åldras. Som du uppnår en viss ålder i livet, så det finns en närvaro av jaget som aldrig åldras. Och det jaget är ju inte äldre bara för att det är 110 eller 102. Så att om jag förlorar någon i mitt liv som jag älskar nu, eller när jag är barn, eller när jag är 102, spelar ingen roll. För förmågan att knyta an, ja klart, då, är det verkligen så att om du lever i 200 år att du tänker det är ingen idé att jag älskar för den här personen kommer dö ändå. Men du tänker ju inte så nu. Om du tänker så nu, ja då kanske det är så att du kommer tänka så då också. Men om du är en person som inte tänker så, om du är en person som ger dig upp i sadeln och älskar igen och släpper människor in på livet igen, ja då kommer du ju göra det när du är 110 också.
Ja.
Och gör du inte det, då måste du ju göra någonting åt det. För att livet handlar ju om att släppa människor in på livet.
Har du lätt och så, eller svårt att släppa in folk på livet?
Jag har lätt att släppa människor in på livet. Kanske för lätt.
Har du blivit besviken många gånger?
Absolut, men det är ju liksom en del av, jag brukar säga så här, om man är bitter, då har man inte fått tillräckligt mycket skit. För bitterhet, det är bara unnat den som fortfarande är bortskämd med att de har bara fått lite skit. Får du tillräckligt mycket skit i livet så att du står på dina knän och det finns ingenting annat än att välja och dö eller att fortsätta, då kommer du bli tacksam och få kärlek till livet och se livets stora mirakel. Så bitterhet, wait till you get some more shit, that bitterness is gonna leave your bitter ass, och så kommer du bli lyckligare.
Jobbar du mycket med tacksamhet?
Absolut, jag är jättetacksam. Och det är liksom, tacksamhet är ett varande, det är en upplevelse, det är som syret efter att ha hållit andan i 5 minuter. Tacksamhet är liksom, det genomsyrar allt. Det är som, jag kommer ihåg när jag var yngre, kärlek, så tänkte jag så här, då, jag upplevde att kärlek var som ett vatten som jag hoppades att jag någon gång skulle få bada i, eller åtminstone sticka ner stortån. Men nu är det ett varande.
Ett varande, så att kärleken är ett varande.
Kärleken är ett konstant varande.
Till allt då?
Till allt.
Kan du känna kärlek hela tiden nu?
Ja, kontra till
förut?
Dig.
Ja.
Till din kollega som sitter där borta.
Ja.
Art. Till Lakshmi. Till alla som har gjort det här fina rummet. Den här tapeten, den här magiska soffan som vi sitter i och stolen. Ja.
Men är det att, låter superbra. För att tacksamhet är ju verkligen också en motståndare till att man mår dåligt.
Mm.
Att känner du mycket tacksamhet så har du svårare att må dåligt. För de är lite så här paradoxer till varandra.
Ja, men jag tror också man kan känna en djup sorg och förtvivlan. Men ändå känna kärlek och tacksamhet. Jag tror att någonstans det finns en skillnad mellan att lita på och överlåtelse och tillit. Alltså när man litar på, det är någon sorts kohandel. Man säger jag litar på dig. Och där i det så släpper du din eget ansvar, din egen delaktighet i det hela. Men när du har tillit, då är du en delaktighet. Man kan prova att säga så här, om man behöver inte tro på Gud annars, men om man fingerar tron och så tänker man så här, okej, God, jag litar på dig Gud, okej, du tar hand om det här va? Alltså man kan höra i det att det finns en respektlöshet, att det finns en kohandel, det finns ett element av tvivel och på engelska finns det någonting som man säger setting someone up to fail. Men alltså, om man säger jag har tillit till dig, jag har full tillit till att det här fungerar, då är man i en överenskommelse, man är, det är ett varande, det är ett utbyte. Det är en helt annan. Och det finns ett ord som är väldigt vackert, som man inte behöver vara superreligiös för att förstå sig på, men som är, som handlar om överlåtelse.
Okej. Okay. Överlåtelse.
I överlåtelse så släpper du den fingära kontrollen och du får koll. Alltså du får en helt annan närvaro i överlåtelse.
Och hur fungerar den? Överlåtelse till varandra?
Överlåtelse kommer när bitterheten släpper. Överlåtelsen kommer i... Det är en fågelfenix grej. Barn har överlåtelse. Nyfödda barn har överlåtelse. Små barn har överlåtelse. Små barn har överlåtelse ända till de upplever en clash mellan sitt lärande, varande och omgivningen. Men sen så hittar man förhoppningsvis tillbaka till överlåtelsen via olika sätt. Men en del människor är födda med överlåtelse. De har den i sig. Andra inte.
Och hur jobbar man med på det? Vad ska man tänka på för att kunna... För det här känns ju som mer att man är mer öppen än att man är mer stängd i sig själv.
Jag tror också
att man
måste...
låter sig följa med livet.
Ja, någonstans så kommer man inte... Man kommer inte någonstans vara någon annan än den man är. Och om man betänker miraklet att man är i en kropp, att du är i den här kroppen, du lånar den här kroppen och sitter och tittar ut på världen från den här kroppen. Du betänker det och du, att den servar dig och andas och att allting som du har kring dig är skapat av någons kunskap, av någons nyfikenhet.
Det är en bra lånad bil.
Ja.
Kroppen.
Ja. Man kör in en Fiat, så gör man någonting och så kommer man ut nästan ett x antal tid med en Ferrari, beroende på vad man gör med den.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Magiskt!
Du, vi måste hoppa in lite grann på Idol nu.
Mm.
Från allt det här djupa, spännande, intressanta, jätteintressant faktiskt att prata med. Och det jag tänkte på är att du har jobbat med otroligt många stora. Du, 2 Eurovision-vinnare, Loreen, Måns Zelmerlöw som var här nyligen. Och sen är det många andra riktiga stjärnor.
Mm.
Och många av dem har ju också haft en scenskräck.
Mm.
Hur jobbar man med folk för... att man ska få bort scenskräck. Man gjorde en undersökning i USA, då frågade man vad är mest rädd för. Andra plats kom döden, första plats kom att prata inför folk.
Mm.
Så att, och i det här med flocken så är vi så rädda att sticka emot flocken och ifall adrenalin och bara svettas och vi allt är så läskigt och allt sådär. Så att, hur ska man jobba med
det? Alltså det där är ju det finns två saker i det hela. Har scenskräck är ingenting som försvinner, utan det är någonting du lär dig att hantera. Det är som att lära sig rida en drake. En del människor har en mindre drake, nästan osynlig. Andra har en större. Och i vissa sammanhang så har man en större drake än andra sammanhang. Det är liksom att hantera draken, och det är också att hantera... I det så gäller det att hantera utandningen. Vi kommer tillbaka till det här som vi har gemensamt med andningen. Och som din andningsguru.
Wim Hof.
Ja, vad sa du?
Wim Hof.
Wim Hof, ja. Prata om. Det ligger i andningen och utandningen, och det som man pratar om i många andra traditioner, i den vediska, inom buddhismen, i yogan. I mysticismen. Det handlar om inandning och utandningen. Men det handlar mest om utandning. För om du lär dig att muskulärt kontrollera utandningen, så får du in luft automatiskt. Och då får du en känsla av eufori.
Och hur lär man sig det?
Det jobbar jag med.
Ja. Ja. Och där kan vi ta också, om det är så att man vill bli coachad av dig, komma i kontakt med dig.
Mm.
Hur gör man då? Om det är så att man skulle vilja lära sig sjunga bättre, eller du hjälper folk också.
Ja, jag jobbar ju via rekommendation. Jag har ju byggt hela min karriär på rekommendation och inga visitkort.
Ja.
Mm, så bra är om man hittar en rekommendation. Men det har också hänt att folk har hört av sig på Instagram eller Facebook.
Gå via din hemsida, är det någonting? Är det ett alternativ?
Jag måste ju erkänna att jag som alla andra är väldigt dålig på den biten kring hemsidan. Måste jag erkänna. Jag har några som har kontaktat mig. Jag ber om ursäkt. Ni vet vilka ni är.
Okay.
Där jag inte har återkopplat. Men hör gärna av er via min Instagram. Den är lite mera...
Så Instagram är det bästa sättet att
komma
i kontakt med
dig? Ja, jag är mer
dig.
Aktiv på Instagram. Men
har du några tips till dem som har nu att de ska stå på ett bröllop om en vecka och ha så mycket ångest över det eller sådana saker?
Alla andra är lika nervösa och rädda som du. Så är det. Och bara... Fundera inte så mycket på inandningen. Bara tänk att du andas ut ordentligt. Och sen handlar det om det där med kontroll. Det finns alltid något element. Det finns alltid något element i allting vi gör som vi inte kan förutse. Och det är den här tomma delen mellan det vi vet och inte vet. Så är det vi inte vet att vi inte vet. Det är där allt mirakel händer. Och så är det också i materia. Man pratar om tomrummet mellan allting. Det är där vi inte har undersökt saker och ting. När vi kom tillbaka till kvantfysiken som vi pratade om.
Du har pratat om innan,
ja. Så att det är i det spacet som vi måste ha tillåtelse för att det kommer in. Man måste ha tillåtelse, och det är där draken bor.
Då vet jag var draken bor nu också. Bara till draken. Hur lär man känna sin egen drake?
Det är en bra fråga. Jag tror att man ska leva mer i frågan än i svar. För varje svar du hittar kommer leda till en till fråga. När jag pratade med Dalai Lama, träffade Dalai Lama. Då skulle vi få fråga en fråga. Jag insåg ganska snart att jag inte hade tillräckligt mycket kunskap för att fråga His Holiness en fråga. Så... Så länge man låter sig leva i frågan, för då får man livskvalitet, man blir nyfiken. För varje fråga kommer leda till en ny fråga. Du får ett svar, så får du en fråga, så får du ett svar, så får du en fråga.
Man behöver heller inte ha svaret, det får man hitta själv.
Ja, man behöver inte ha svaret. Man behöver inte ha svaret. Och vem är jag? Vem fan vet vem man är? Du vaknar upp imorgon, så är du någon helt ny person. Men samtidigt så finns det ett varande hos dig som är densamma, som är oföränderligt, som är oförklarligt.
Och konstant.
Bara låt det vara. Det är konstant. Det är liksom... Let it be.
Jag tänkte att vi hoppar in lite framgångsfrågor.
Mm.
Och då börjar vi med första. Vad önskar du att du vetat tidigare i ditt liv som du vet nu?
Ja, att alla människor har samma strävan efter lycka och glädje och mångt och mycket samma oro. Och att tiden kommer hinna i kapp. Så att jag i framtiden kommer den tid vi lever i passa mig bättre än den tiden jag föddes in i. Om jag hade vetat i en viss ålder, Kirsti, nu är du weird och konstig i det här sammanhanget, men det kommer en dag då all your weirdness och allt ditt konstighet och allt den du är kommer anses som fantastisk, vacker och en bidrag. Det hade varit bra att veta.
Då hade du mått bättre situationen då också.
Ja.
Är det någonting som, du känns väldigt orädd av dig, men är det någonting som du skulle ha gjort eller skulle göra om du inte hade möjlighet att känna rädsla? Att det inte ens fanns i dig?
Mycket. Absolut, väldigt mycket. Wow, listan är lång. Jag är rädd för höjder. Väl, bara där är en grej. Mm. Jag har dykarcertifikat, men jag är i varje fall rädd för djupt vatten. Ändå, fast att jag dykarcert. Det finns en viss, vad ska man säga, jag vet inte om det är rädsla eller om det är perfektionism och blygsel kring min egen konstnärlighet när jag skriver musik eller framför. Alltså jag har väldigt lång startsträcka, en väldigt stor drake där. Men när jag väl står på scenen, då är den borta liksom. Men vägen dit är väldigt lång, för att jag, där har jag liksom inte känt att tiden har kommit i kapp den jag är.
Jag hoppar vidare på nästa fråga. Mm. Om man skulle göra något 10 minuter varje dag, vad som helst, vad hade du rekommenderat alla att göra då?
Andas ut ordentligt. Tömma lungorna på luft.
Andas ut.
Ah, sucka och andas ut. Andas ut riktigt långsamt.
Vad är ditt bästa tips när du har sett så många talanger och idoler komma och allt möjligt, hjälp folk under gången? Vad är nycklarna för att lyckas med det man vill?
Jobba på din craft. Det är det ena. Att jobba, att bli bättre på det man gör. Att öva. Hitta en struktur för att öva. Ta lärdom av så många som möjligt som kan saker och ting. Och vara som en Duracell-kanin. Vara som de här. De jag beundrar mest är en kategori unga killar i 20-årsåldern som skriver låtar i Sverige. Som börjar och är mediokra och så fortsätter de. Och så bara gör de och gör de och gör de och gör de. Och 10 år senare så är de bara helt fantastiska. De ger inte upp.
De bara kör på konstant hela tiden.
De bara kör på och låter sig uppslukas av det.
Det är viktigt. Bara, och det har jag också märkt väldigt mycket. Så att den som jobbar hårdast i längden, den vinner alltid i slutändan.
Mm. Mm.
Talang, ja, det är ju bra att ha, men den som alltid bara nöter på, den kommer slå alla de här talangerna.
Ja, det är så. Men sen är det också så, tyvärr måste jag erkänna att det finns väldigt många talanger som aldrig någon kommer höra, aldrig någon kommer märka, som sjunger skiten av många som redan finns. Så det finns en sorts orättvisa i livet också.
Ja, så är det ju. Hur kom de i kontakt med dig till den första gången? För du var ju med i Idol från allra första början.
De fick höra talas om mig via Peter Swartling. Och så letar de mig. letade de rätt på mig. Och då hade jag ingen mobiltelefon och ingen tv och ingen dator, ingen mail och ingenting. Så det var bara ren slump att de hittade mig. De letade efter mig. De ringde min dåvarande man, hans dojo. Och jag satt på ett möte på ett ställe. Och skulle ha ett möte om att vi skulle göra en tävling där man kunde vinna lektioner hos mig. På det stället så var det någon som höll ett föredrag. Och den personen som höll ett föredrag om Idol. Han är nu Hans Abrahamsson. Han är nu en av cheferna på TV4. Och han stod och höll föredrag om Idol. Och så bara fick jag en sån här grej. Som ett så här, aha, Kirsti, du ska presentera dig för honom. Och du ska säga vem du är och du ska säga vad du gör. Någonting sånt som jag aldrig gör. Så där, sales. Alltså, bara, men nej, sa jag till mig själv. Så här, nej, så tacky, sånt gör inte jag. Och då bara fick jag sån här, som ett sån här, thou shall, liksom. Den typen av kommando inom mig. Jag bara, okej, okay, jag gör väl det. Och det var då jag var i den här transen. Och då så sa jag, hej, jag heter Kirsti Tomita, jag är röstcoach. Han bara, my gosh, jag har letat efter dig överallt. Hur svår är du inte att få tag i människan? Kan du komma till Meter? Och vi vill gärna prova dig inför ett nytt, inför det här tv-formatet som jag stått och pratat om. Jag bara, okej, okay. Så gick jag dit. Och så bara, här vill inte ha mig som röstcoach. Nej, men vi har hört talas om att du skulle passa som idoljury. Okej, okay. Så fick jag göra audition. Och då i början var de väldigt tveksamma. För de tyckte att jag var lite för snäll och mesig och väldigt mycket hallelujah moment sådär tjej. Och då så sa Peter till dem att nej, hon har hela registret på temperament. Trust me. Så, på den vägen var det.
Ja, och det hade du.
Mm.
Och hur känns det att vara tillbaka nu igen efter?
Ja, det är jätteroligt. Jag känner mig jätte...
Det måste vara superkul, ja.
Jätteroligt och känner mig jättevälsignad.
Så himla roligt, ja. Mm. Ja, det har varit en... Men du var ju också... Det var ju ett tag sedan du var sjuk också. Hade mykoplasma.
Ja, jag hade mykoplasma. Jag hade... Wow, är du påläst? Inte konstigt att så många lyssnar här. Du har ju verkligen... Du gör din background check, tack.
Ja, nej, men man försöker.
Nej, jag hade ju 3-4 månader av mykoplasma. Och efter det så fick jag mögelförgiftning i lungorna.
Och, som var dödlig också.
Mm. Och också på det. Mögelförgiftning och bly och koppar.
Fy fan.
Så jag var riktigt sjuk i många år.
Jag hade mykoplasma en gång för 10 år sedan.
Ja, inte var, roligt.
Nej, men jag hade, det var ju fan det sjukaste jag varit med om. Jag fick prickar över hela kroppen.
Mm.
Jag bara vaknade upp en gång. Det började klia på natten.
Mm.
Så bara, jag hade det i huden då. Jag vet inte vad du hade för syndrom. Men jag bara började klia. Jag bara, vad är det här för något? Jag började klia. Och ju mer jag började klia så blev det... Men nästan som att hela kroppen blev en... Det var så mycket prickar.
Mm.
Så det blev att hela kroppen blev bara en stor prick.
Ja,
alltså det var så tusentals prickar. Så bara blev allt, man såg inte skillnad på det. Så blev bara allt bara blev.
Oh,
och jag vaknade och det gick ner för händerna. Och jag hade så mycket möte men jag hade ingen feber eller någonting. Men jag var bara prickar överallt. Det gick upp ända till halsen hit upp.
Oh my goodness.
Men så jag fick gå runt med polo hela tiden. Sen så var det på händerna. Så jag vek,
hade vätskade du sig också?
Det var ju utslag. Det var så här, sjukaste utslag jag med. Men jag hade inte jättelänge. Jag hade kanske det i 2 veckor eller något. Sen försvann det bara.
Wow.
Men det var också så här en riktigt...
Jag visste inte att man kunde få det i huden.
Ja, men då sa de att jag hade någon mykoplasma eller väl.
Okej, okay, wow. Jag hade i lungorna.
Ja.
Så jag hade det i 3-4 månader. Och
du hade problem med andas då?
Jag hade bara 25% av min lungkapacitet tillgång till. Vilket tur, för jag har liksom högre lungkapacitet än en normal människa genetiskt. Så det var ju tur att jag hade det, annars hade jag inte kunnat sitta. De flesta som får det som jag hade ligger på sjukhus på det viset.
Och hur var den här tiden? Var den tuff?
Det var tuff, för det var sista året i Idol. Och det var väldigt tufft år. Jättetufft år var det. Av många skäl. Så.
Du sa i någon intervju jag kollade innan när de pratade om liknande här. Då sa du också att det var, men du nämnde så här att det var att ett av skälen var något MeToo-skäl.
Ja. Mm. Det har jag inte pratat om, men det var 2006.
Men det kom upp då, på den här tiden?
Ja, det var ju en lång process liksom. Det är ju så, man inte... Om man säger nej och inte kan försvara sig själv och sen liksom upplever att, ja, vad ska jag göra nu här? Liksom, om jag ska slåss, ska jag slåss att jag... Vad är gränsen liksom? Man upplever som tjej att nu slår jag... Ska jag slå för att döda? Eller vad är valet liksom? Vad är valet? Om man då känner personen så har man svårt att gå in i den energin att man ska slåss för att döda någon. Och just att man känner att det spelar ingen roll heller hur mycket jag säger nej. För jag har inte den fysiska styrkan. Då har man då, jag förstod inte då att hjärnan går in i en survival mode. Alltså amygdala går på. Och om man inte kan klara sig ur en situation så går hjärnan in i en situation där man går med, spelar med. Som en överlevnadsstrategi. Så. Och då, efter man har varit i den situationen har man väldigt svårt att förstå. För den situationen kan vara väldigt länge. Det är liksom ett trauma. Det är som, man blir liksom som Stockholmssyndromet om ni känner till det. Om du känner till Stockholmssyndromet.
Ja, Stockholmssyndromet. Jag läste om det bara för det någon vecka sedan.
Ja, det kommer ju från den här Norrmalmstorg-dramat.
Man blir kär i kidnapparen. Ja. Eller till den som har betett sig dåligt mot den.
Ja. Men man är i en kidnappningssituation. Är en situation där man är maktlös. Så går man in i att det är som att hjärnan bara ställer om i en överlevnads... Det är som att hjärnan hittar ett nytt lufthål. Det blir en total förnekelse. Och så lever man i en helt annan illusion.
Det blir så här tvärtom. Fast man ska vara rädd, man ska vara det, så börjar man känna en sån medkänsla för den som har betett sig väldigt dumt och dåligt emot den.
Ja, det är så man gör. Och det är väldigt svårt att vara med den upplevelsen efteråt, för att det blir väldigt mycket självförakt och skuld och framförallt för mig blev det väldigt mycket självförakt och också var en situation där jag inte vågade berätta för min dåvarande man, för jag ville inte liksom, hur ska jag berätta för honom att han inte kunde skydda mig, och jag förstod mig inte på vad som hände i hjärnan. Jag hade inte läst om hur hjärnan reagerar i en sån här situation. Jag visste inte att det här är, om du står inför en situation där du upplever dig, där du upplever att du har sagt ifrån så mycket som du bara kan för att skydda dig och avvärja situationen, att då byter hjärnan helt spår. Och så bara går in i något helt annat, som överlevnad. Jag visste inte att så kan hända.
Det var hemskt.
Ja, men det vet jag nu. Det vet jag nu. Och det för att många säger så här, ja, men varför gör man inte si och varför gör man inte så? Och jag har ju Asperger. Och en del av hur min hjärna fungerar då, det är att vissa saker kan bli en fördröjning på en reaktion. Alltså att det blir såna brain freeze liksom. De flesta övergrepp sker ju med någon som man känner. Inte någon som man inte känner som kommer från gatan och helt plötsligt och man bara skriker och liksom så här, så. Utan många, och också jag tror många gånger ser så här, är det här på väg att hända? Nej, det är det inte. Det kan inte vara så. Så att hjärnan försöker manipulera sig och snirkla sig ur situationen så och hitta flera olika modeller ur situationen. Och funkar inte de? Och slutligen är det den fysiska, sparka eller slåss eller rivas eller så eller så. I min fall var det ju sparka. Och liksom, och om man inte då upplever att man kan ta sig ur situationen, då byter reptilhjärnan spår.
För överlevnad.
För överlevnad. Det är så folk överlevde Auschwitz. Så det är samma sak som händer. Traumat kommer efteråt.
Har du bearbetat klart allting?
Ja, någorlunda. Jag känner att det finns liksom en... Jag känner hur andningen förändras. Men det jag känner finns nu, det är ju... Det har gjort mig till en krigare. Och det har aktiverat en sida i mig som inte är fredlig. Trots all den här kärleken som jag känner i livet. Så det finns ju... Jag kan ju förstå människor som går in och försvarar och dödar dem som gör deras familj illa. Jag kan ha empati och förståelse för det som sker i deras hjärnor. Även om det i den bästa av världar inte skulle vara rätt, så kan jag förstå dem. Jag kan förstå den instinkten. Men det är ju ingenting som är bra som händer med det. Som när man går över den gränsen. Men jag kan förstå den där att någonting annat händer i hjärnan, att just snap för att liksom försvara dig eller den du älskar.
Det finns ju många exempel på det. Jag läste inte allt för länge sedan en pappa i USA som hade var en pedofil som hade våldtagit hans dotter på deras bondgård. Då hade han sett det och dödade den här våldtäktsmannen.
Det kan jag förstå.
Och sen så var det mycket det, ska han dömas? Han har gjort ett mord nu, men det är inte, jag tror han frigavs.
Det är inget överlagt mord, utan det finns någonting som på franska förr i världen heter crime de passion. Men det var ju mest vid otrohet så som man använder det. Men det är ju en han är ju inte sig själv i den situationen. Det är en instinkt som tar över. Det är en reptilhjärna som tar över. Men många tror ju att den reptilhjärnan är det första som tar över. Men den är inte den första som tar över. Så länge du har din empati kvar, vilket jag hade då, men jag hade ju inte kunnat. Han vägde ju 105 kilo och jag vägde 45, så det var inte så mycket att stå emot. Det var inte så mycket att diskutera.
Har du tänkt att anmäla det där, eller? För du har inte anmält det här.
Nej. Det är, han mådde lika dåligt, vi försökte prata om det där, han mådde ju lika dåligt av det där som jag. Men det fanns ett element i det där han pratade illa om mig och värvade människor kring det under en period som jag hörde. Liksom. Men jag tror nu i retrospect i Me Too så vet han att det där var inte okej. Han vet ju att han väger 105 kilo. Och jag kastade ut honom i mitt rum. Det var inte jag som öppnade dörren och slet upp den. Och slängde mig på sängen. Det var ju han. Han väger 105. Om jag lägger en köttbulle på golvet så kommer min hund Lakshmi vilja äta upp den. Om jag säger nej till henne så kommer inte hon äta upp köttbullen. It's fucking simple.
Så är det. Nej, världen är både fin och hemsk. Det är en sida av allting.
Now it's time for Tre Sista Frågor.
Jag tänkte att vi hoppar in på de absolut sista frågorna nu.
Ja.
Första då. Vad är ditt bästa tips för att stå upp för sig själv? Att våga ta för sig lite mer.
Oh my god. Det här är en jättesvår fråga.
Ska vi byta då?
Ja, men jag kan säga varför den är svår. Det är för att, stå upp för sig själv. Vad är det att stå upp för sig själv? Alltså, vad menar vi med det? Ja, stå upp för sig själv. I många situationer när människor behöver stå upp för sig själv så handlar det om att omgivningen är gränslös. Så då handlar det om en situation där man egentligen inte skulle behöva stå upp för sig själv. utan i den situationen behöver man nog hitta allierade. Förstår ni vad jag menar?
Ja, men jag förstår vad du menar. Istället, ja. Istället för att bara gå emot alla hela tiden, så hittar man folk som istället för att gå emot alla som går på en, så ja. Hittar man ett område,
ett sammanhang
där man passar in i istället.
Ja, eller passar in där människor är med en.
Ja.
Mm. Och där om du är mobbad, så ska du inte behöva stå upp för dig själv. Det är fullkomligen orimligt.
Ja, jag förstår.
Det är orimligt liksom att vi ska, för det ligger i den här någon sorts skuldbeläggning. Det är klart, det finns ju en sätt att säga ifrån i vardagen. Att sätta gränser, det är också ett sätt att stå upp för sig själv. Men om du säger så här, nej men jag, det räcker med ett glas vin. Eller jag vill bara ha två glas champagne. Ja men kom igen nu. Det kan ju vara ett sätt att stå upp för sig själv, för många. Eller om någon vill gå ut en kväll och alla vill festa och gå ut, och så känner man så här, men jag vill inte. Det kan vara ett sätt. Eller du sitter på en tjejmiddag eller en middag eller en fest. Du dejtar någon och så känner du bara att du längtar efter den personen. Och känner, men jag längtar mer efter den personen än att vara kvar här. Nu vill jag ringa och träffa den. Och den personen, du vet att den personen vill träffa dig. Det kan ju vara ett sätt att stå upp för dig själv och din kärlek och det du vill och längtar efter. Och säga, hörni, så jävla nice det här var. Men vet ni vad? Nu ska jag gå och träffa Henke eller Berta eller Eva eller whatever. Det kan vara ett sätt att stå upp för sig själv.
Du har rätt i. Och nu tänkte jag så här. Att vi ska köra lite. Sen jag var liten. Nu har jag väl övergett det. Men jag har alltid velat vara med i ett boyband.
Mm.
Och jag har gjort lite olika försök. Jag har en kompis som heter Alexander. Han är inte död. Han heter Alexander Roland. Jag heter Alexander Roland Pärlros. Vi heter samma namn. Vi startade en gång ett band som heter The Rolands. Där vi lärde oss att spela lite grann.
Det låter som faktiskt, ett dansband.
Faktiskt innan Björn Gustafsson startade The Rolands.
Ja.
Med Z. Vi startade innan. Men sen så blev vi fick inte fart.
Nej.
Så att vi har inte fått media och fart på det.
Nej.
Så det blev ingenting.
Nej.
Men jo, eller i vår värld blev det ju det. Men i övriga världen, övriga Sverige, så blev det ingenting.
Nej.
Men hur som helst, jag tänkte så här. Och också så man får reda på lite grann hur du kan coacha folk. Om jag sjunger en liten slinga, så kan du få säga så här med min röst. Vad jag gör för fel eller vad jag skulle behöva jobba på. Och om det finns någon framtid för mig eller inte.
Absolut.
Ja.
Mm.
Och då kanske jag, genom att Backstreet Boys är ju några ett band som jag älskar, så kanske jag kan få sjunga en liten snutt i Backstreet Boys låt.
Du får välja vad du vill.
You are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way, 'cause we.
Okej. Okay. Vad heter det? Du har väldigt stor lungkapacitet. Vilket gör att du får jättemycket klang i rösten. Så du skulle behöva lära dig och så någonstans så finns det liksom, det finns så mycket längtan att vilja sjunga. Att du lägger på för mycket sånglim. Förstår du? Så egentligen så har du så mycket röst, så du skulle egentligen bara kunna lära dig att slappna av med det. Det är som att du behöver trycka på för att få kroppen att lyssna. Men det kan ju vara också att de musklerna som du ska använda när du sjunger liksom inte vill vara med och lira. Utan att du behöver släppa på de spänningarna så att du kan jobba på de musklerna som jobbar med sången. Vilket, det kan vara käkar och det kan vara liksom grejer som du behöver släppa på. Men jag tror många gånger när man vill sjunga och längtar efter att sjunga, så liksom, det är som att man liksom
vill köra.
Man vill så att man, det blir doing singing istället för being. Men det är inte så att du inte har en röst som skulle kunna ha hänt liksom.
Och det är nu du tar upp guldkortet. till finalen.
Ja. Ja. Så att jag tror att det är det mer. Och så tror jag att du lägger rösten fel. Du lyssnar på rösten in i huvudet istället för ut i rummet. Nu är det många hemma som säger what
the fuck was that?
Jo, man lyssnar på rösten in i huvudet. Så lägger man klangen för långt bak. Och då är det som att köra med handbromsen i.
Skönt, då finns det, man kan alltid utvecklas.
Alltid.
Mm. Nej, men roligt att få höra lite grann vad man kan göra och vad man inte kan göra. Ja, du, jättestort tack Christer att du kom hit.
Tack.
Det var ett superhärligt samtal.
Ja, tack så hemskt mycket. Om någon annan gång så får vi prata om våra gemensamma hoods. Vi hann inte det idag.
Nej, vi pratade ju om Haninge. Vi kommer från Jordbro. Ja. Jag har ju bott där och också.
Ja.
Jag var ju badvakt på Höglundabadet. Har du varit på Höglundabadet?
Ja, jag har varit på Höglundabadet. Min mamma var jättemycket på Höglundabadet. Min mamma är simmare. Så hon brukade ta min systerdotter dit på sommaren. Och min mamma var liksom en gråhårig tant som gjorde handstands. Om du såg någon sån gråhårig tant som gråhårig dam som kunde göra konstiga simgrejer som man inte borde kunna göra i hennes ålder, då var det min mamma.
Då var det din mamma. Fantastiskt ju. Ja, härligt. Mm. Om man ska komma i kontakt med dig, då är det Instagram tror jag som är det mest effektiva.
Ja, det är det bästa. Jag är mest där.
Ja. Mm. Stort tack att du kom hit, Kirsti.
Ja, tack ska du ha. Tack.
Fram Gang Spotting with Alexander Polaros.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.